Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Berätta för någonting.
Du har med dig en kanelbulle hit, varför det?
Ja, det har jag. Det är kanelbullens dag. Flera hundra kanelbullar här utanför, så jag kunde inte motstå att noppa en.
Hur kan man missa detta, Sanna?
Nej, det... Jag vet faktiskt inte.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Den här gången med Filip Trollér och Sanna Sundberg i studion. Välkomna!
Tack så mycket. Var vi inga fotbollsvänner idag?
Jo, det är ni alltid, men det har jag väl vid det här laget hamrat in hos våra lyssnare, tänker jag. Men om du kände dig förbisedd som fotbollsvän så kan jag understryka det, Filip.
Tack, Robert. Det känns mycket bättre.
Underbart att höra. I dagens avsnitt ska vi som vanligt plocka upp det hetaste kring vårt bevakningsområde. Och det är ju faktiskt just nu tveklöst superettan. Kampen mellan Gais och Utsikten om den allsvenska direktplatsen. Och ÖIS då, som tog en viktig seger i botten av tabellen, har de rest sig på 9 är ju frågan. Men det händer ju grejer runt om oss också utanför våran bubbla. Karl-Erik Nilsson, den före detta SVFF-ordförande, nuvarande RF-ordföranden och UEFA-styrelseledamoten är ju i rejält blåsväder. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om Malmö FFs Pontus Jansson som är avstängd efter att ha förolämpat en dopningskontrollant. Vi ska givetvis snacka om IFK Göteborg också. Men jag säger som jag brukar här i inledningen av de här poddavsnitten till panelen. Har ni någon spaning?
Spaning, jag vet knappt hur jag ska klassa det som spaning. Men jag tycker ändå det är bara, jag vill bara konstatera det, att med 5 omgångar kvar av Superettan så är det 4 lag som har säkrat kontrakt nästa år.
Mm.
Det är ändå sjukt.
4 lag av 16. Och ja, just det. Ja, det
är otroligt faktiskt.
Det känns ju oöverträffat.
Ja,
till och med Superettan.
Ja, jag tror faktiskt det. Alltså det är helt... Landskrona som är 5, jag tror de har 35 poäng eller om det är 33 eller sådär. Men, och ner till kval är då, de som ligger på kval har 28. Så, det är...
så att i liksom i en extremvärld så skulle alltså Landskrona som ligger som är 5 i Superettan just kunna ramla ur.
Ja. Så mm. det är ändå otroligt.
Det var ändå en föredömligt bra men kort spaning som inte behöver kommenteras medan så. Sanna, har du något?
Jag hade ju den här agentgrejen som man kanske skulle kunna använda som en spaning.
Det tycker jag.
Det handlar ju om det här nya agentsystemet som trädde i kraft nu den 1 oktober. Och på grund av det här nya regelverket så är det många agenter som står utan licens. För de nya reglerna, det kräver att man gör ett test. Och det testet som gjordes i december kuggade 80-90% av alla de som genomförde testet. Det är ju otroliga siffror. Vad tycker ni om det?
Det är höga siffror, men med tanke på liksom hur den här agentbranschen har utvecklats de senaste åren med alla liksom, ja, men mer eller mindre tvivelaktiga figurer som far runt och försöker göra spelaraffärer, så jag är väl inte helt förvånad ändå, även om det är som sagt höga siffror.
Mm, ja, men precis.
Vet vi något mer om vad det var för typ av test? Typ, eller?
Det var ett test med ett antal frågor. Jag kommer inte ihåg exakt hur många frågor. Ska vi se. se.
Vad som hade varit otroligt roligt hade ju varit att hämta det, eller be om det testet helt enkelt. Kontakta och publicera det. Och så här, hur många frågor klarar du på agenttestet? Det är ju en bra artikel. Det är ju en superrolig artikel. Det tror jag folk hade älskat att se. Kan du bli agent? Kan du bli liksom en ny, vem är den största svenska agenten här just nu? Martin Dahlin eller vilka fan är det?
Som
är stora liksom. Så liksom Dahlin och Hassan och Albeck och ja, det är väl några stycken som så.
Ja.
Men ja, den är otrolig, men 80-90% alltså, shit.
Det är... Jag får väl säga det också, att det är fotbollskanalen som jag har tagit den här spaningen ifrån.
Ja.
Och nu läste jag att det här testet då går ut på att agenterna fick 60 minuter på sig att svara på 20 frågor, så att det är ju inte svinmycket frågor heller.
Nej, 3 minuter per fråga borde man ju klara, borde fler än 80-90% klara, kan man tycka då. Men som sagt, alla i den där samlingen imponerar ju inte.
Nej. Ett visst underkännande till branschen låter det som
man
här. Men vi får väl hålla oss lite innan vi har sett dem.
Nej, du kan ju inte heller vara helt förvånad, Filip. Du har också sett vad det är för figurer som far runt.
Ja, nej, det är jag inte. Det finns absolut duktiga, seriösa agenter, men det finns också, som man har kunnat både läsa och höra och allting, att det finns en hel del fula fiskar och en hel del som bara glider med lite grann sådär. Så jag hade tyckt det var sjukt kul att ta del av det här testet faktiskt. Vi får leta fram det, Sanna. Där.
Ja, vi får återkomma till det. Men kul var väl ändå att både jag och Filip har en spaning idag.
Ja, det mäktigt. Hör ju inte till vanligheterna. Riktigt. Bra spaningar också. Det som är intressant med den här agentspaningen är ju också att det ska bli otroligt intressant att följa vad det får för faktiska konsekvenser. För det här införs ju som en effekt av att det har varit vilda västern i hela världen egentligen sedan de tog bort liksom det gamla agentreglementet. Det gjorde de ju för en 7-8 år sedan eller vad det var. Och sedan dess har det varit, som sagt, vilda västern. Det har inte fungerat. Nu gör då FIFA ytterst ett nytt försök med att få ordning på den här liksom röran som är i den branschen då. Jag är väl oerhört skeptisk till att det här kommer hjälpa, men man får väl se, helt enkelt se hur det faller ut. Det gäller ju som sagt från och med den 1 oktober.
Mm. Jag är också ganska skeptisk, speciellt på grund av att en agent sällan arbetar helt ensam, utan man brukar ju ingå i en agentur och då kan man ju ta hjälp av varandra, så att säga.
Mm. Samtidigt tycker jag ändå det är gött med alla typer av försök att stävja det, så man får väl kanske ge den chans lite så i alla fall.
Det får man göra.
Jag ska ge det tid innan jag slaktar det. Det var lugn, Filip. Men jag lägger en notering till protokollet att jag är skeptisk.
Ja. Det har vi med oss.
Vad bra. Då lämnar vi spaningarna. Jag tackar för dem. Vi börjar med Gais då. Gais is going up. Just nu på allsvensk direktplats efter att Utsikten förlängt sin segerlösa trend till 6 matcher. Och Gais själva då besegrat Öster på Gamla Ullevi. Och nu jävlar, Filip Troler. Är Gaisarna medvetna om vad de är på väg att ställa till med?
Ja, när man tittar och pratar med Gaisar och sådär, så de skakar lite på huvudet liksom. De har svårt att ta in att vad det är som håller på att hända. Deras klubb, det ska ju alltid skita sig på något sätt. Det ska ju alltid gå emot. Det ska ju alltid vara misär. Det ska ju alltid vara kämpigt. Men nu så bara flyger de bland molnen allihopa, och spelar och ledare är väl fortfarande balanserade, och de känner ju att de har hugg på det här. Men nej, jag tror faktiskt Gaisarna har, många har nog fortfarande lite svårt att ta in att de bara radar upp segrar, de kör över de flesta lagen och spelar en fotboll som jag har inte sett det sedan jag började bevaka Gais i alla fall.
Mm. Men för Sanna, det känns ju lite som att det här var matchen med stort M. Nu har de ju alltså, om jag räknade rätt, 6 poäng till godo på Öster. Mm. Och Utsikten har jag otroligt svårt att se att de ska hitta tillbaka till någonting som påminner om de resultat de gjorde tidigare. Jag menar, Då är det ju Gais. Liksom. Det är 5 omgångar kvar. Kollar man på deras schema, de ska garanterat ta 9 poäng på de matcherna som är kvar. Liksom. Det är absolut inte omöjligt. Jag kan liksom inte, utan att jinxa det här för mycket nu då för Gaisarna, så jag kan inte se något annat än att de spelar Allsvenskan 2024.
Nej, nu kan faktiskt inte jag heller se vad som skulle kunna stoppa dem. Man tänkte ju att, eller man tänker ofta så, när det har gått väldigt bra för ett lag länge, att någonting ska komma som spräcker den här bubblan. Mm. Och mot Öster så tänkte man att ja, kanske att det spricker nu. Men ja, de kopplade greppet om Öster, och nu ser faktiskt inte jag vad som skulle kunna stoppa dem för att gå upp till Allsvenskan.
Nej, de har ju kvar Utsikten att möta, till och med den här sista matchen som har du varit inne i, varit inne på, Filip. Sen har de ju, visst, de har Västerås kvar, men
VSK kan vara säkra.
Ja,
på
jag skulle säga det. De kan vara klara liksom. Mm. Och sen så har de ju liksom ett ett gäng matcher som de helt enkelt ska städa av. Och jag menar, 6 poäng till godo på Öster. 6 poäng med 5 omgångar kvar. 6 poäng är mycket.
Det är mycket med 5 omgångar kvar. Sen tror jag att de ändå har en väldigt lurig match till helgen mot Trelleborg.
Borta, ja.
Ja, på Vångavallen där. Gamle tränaren som fick kicken, Stefan Jakobsson, rattar skutan där nere. Han är säkerligen ganska sugen på, även om han inte har något ont blod mot Gais, så tror jag ändå den matchen kittlar lite extra för honom. Trelleborg är alltid svårspelade där. Men 6 poäng är mycket. Dessutom Öster och Utsikten ska mötas direkt efter landslagsuppehållet, så de kommer ju ta poäng av varandra där också. Det är klart att även om Utsikten faktiskt då långa stunder under den här svackan de har haft, har sett ut som skit, så är det ju ändå Utsikten som är Gais primära hot nu, för 6 poäng att Öster ska knapa in det, plus att de har sämre, betydligt sämre målskillnad än Gais. Ja, jag har svårt att se det hända, och jag tror inte här och nu heller att Utsikten kommer ha något att sätta emot Gais, utan Gais is going up.
Ja, och när man tittar liksom tillbaka på matcher och så, du har ju följt det här mycket noggrannare, men ju, det var lite matchen med stort M-känsla över den här segern mot Öster, var det inte det?
Jo, absolut. Alltså,
det var här det hände liksom.
Ja,
det var
faktiskt. Alltså, ÖIS-derbyt, Helsingborg, absolut, och Gävle. Det är ju stora segrar, häftiga vinster, massa mål. Men det var ju det här, det var ju här kraftmätningen skulle komma. Skulle Öster vinna den här, då hade de varit uppe jämsides. Skulle
det, då hade det blivit en jävla massa nerver.
Då hade det blivit en jävla massa nerver, och då är det inte kanske alltid det laget som har spelat den bästa fotbollen som tar sig hela vägen, utan Öster är ju också ett så här ett hårdfört lag, bra i omställningar med Jesper Westermark, Adam Bergmark, Wiberg, Vladimir Rodic, alltså duktiga alla framme, vassa så. Men jag tycker Gais som bygge har fler strängar på sin lyra. Och första halvlek de gör igår, det är ju bland det bästa de gjort på hela året, och att ta fram det mot Öster i den här matchen, så ruskigt imponerande. Alltså deras återerövring, om man vill se hur bra högt pressspel ser ut, då kan man slå på första halvlek från igår. Det var ju slakt faktiskt.
Jag var på den matchen, ja. Jag har inte sett så mycket Gais, men jag var på första halvlek, sen tycker jag blev för kallt, så jag gick hem och så jag gick hem och såg andra halvlek på tv. Jag håller med om pressspelet där. Men det jag blev mest imponerad, jag ska se om ni håller med om det jag blev mest imponerad av det här Gais, det är faktiskt den oerhörda fart de kan anfalla med på få tillslag på spelare i rörelse. Den stank allsvensk klass, alltså, för det går oerhört fort när de tar sig från liksom från egen straffområde egentligen och till målchans. Sen är de ju väldigt ineffektiva med allsvenska mått mätt. De kommer, om de går upp i allsvenskan, behöva ha vassare anfallare vad det gäller att få hål till exempel på Öster här. Det tror jag, och det är ju det som kostar pengar i fotboll också, så det är ju inte konstigt. Men det de kan påverka, det de har byggt, det var otroligt imponerande att se den farten de på ett par få tillslag kan komma framåt i planen på spelare i rörelse. Det var imponerande att se, och det såg man ju i den här första halvleken då, där de ju var jävligt bra men ineffektiva.
Ja, man är ju svag för den typ av farten, verkligen. Men vad var det som gjorde att de inte fick in ett mål under första halvlek då? Eller vad?
Det kan ju Filip svara på mycket bättre som har sett dem över längre tid. Men alltså, för mig var det ett klassiskt ineffektivt lag, och det som kostar liksom mest pengar i fotboll, det är ju klassanfallare, avslutare som sätter dit varannat avslut. Och den typen av spelare såg inte jag i den här matchen för Gais då, när de ändå möter ett ganska bra och välorganiserat motstånd som Öster ändå får säga sig. Så de kommer behöva vässa det i min bild, särskilt om de blir av med Julius Lindberg då, som ju spelar nia här och jätteduktig, jätteskicklig på väldigt många sätt, och liksom skapa utrymme för sig själv, hålla undan motståndare, ta sig förbi motståndare. Fan, han var hans tröja hel efter matchen, och drog han i tröjan hela jävla tiden alltså.
Sen så
sa jag där innan jag gick också att jag tänker Mervan Celik, jag vet inte hur lång tid han har kvar på karriären. Jag tycker att där behöver de kanske också förstärka det här illa latte Gaisarna att höra, men det var en snabb spaning från mig i alla fall. De bytte väl ut honom också och gjorde ett mål sen.
Absolut, så det Mervan gick ut efter någon timme, Axel Henriksson kom in och det dröjde inte så länge så kom målet, och de fick ny energi efter att Mervan, sen ska man säga, han har nog 10 baljor nu tror jag. Det säger ändå någonting. Al Holmström har gjort 8, Julius har väl gjort någonstans där också. Så de har ju visat prov på målskytte, men det är klart att effektiviteten har i långa perioder varit kanske den, på många sätt, den enda bristen de har haft det här året. Och det sa ju Fidde Holmberg också i somras när de hade sin svacka på 5 raka, var det väl, utan seger då. då var det ju att de fortfarande skapar extremt mycket chanser. Alltså de har ju ett XG i många matcher som är helt otroligt, men de gjorde inte mål på chanserna. Nu har de skapat så in i helvete så mycket, så att trots att de har bränt så mycket så kommer ändå målet till slut. Mm. Och de andra lagen har, dels på grund av Gais fart, att de är så jobbiga att möta, att de tröttar ut de andra lagen med den här farten, som påminner ganska mycket om det Häcken har ju visat när de är i sitt flow. Men de har ju också kontrollen. Titta på Jocke Åberg, Gustav Lundgren, alltså man ska inte säga Xavi Iniesta, men de, det
nu
de betyder,
nej,
men det, jag vill bara liksom göra den symboliken, när man säger att den kontrollen Gais får med de två på planen, för de kan hålla undan sina spelare hela tiden, de kan spela trianglar och så får de med Dino Salihovic där, Julius är ofta nere och också bygger det där spelet, alltså de är snudd på omöjliga att ta bollen av, och har du den kontrollen i ditt lag samtidigt som du har den här flödande farten med spelare som vill framåt och ett mittbackspar och en försvarslinje som är superettans bästa också enligt statistiken, det är klart att då stinker det allsvenskan på flera sätt.
Mm. Det var ju också intressant för mig som inte har sett så mycket superettan fotboll live i år, att först var på Utsikten AFC på måndagen och sen gå på Gais Öster på tisdagen, för det var ju en oerhörd skillnad på de två matcherna rent kvalitetsmässigt. Visst, AFC är ett bottenlag, men Utsikten är ju trots allt enligt tabellen ett topplag, men spelar ju absolut inte som ett. Så att när jag sen kommer till Gamla Ullevi och ser då en toppmatch på riktigt någonstans, så var det, blir det i alla fall tydligt för mig att Utsikten är väldigt långt ifrån den nivå som Gais Öster presterar på.
Mm.
Ja, det tycker jag också. Sen blir man, jag tror man omedvetet blir väldigt påverkad av den inramning som är när Utsikten spelar match också. Det blir träningsmatchkänsla runt hela alltet. Att det här är inte något där det står på spel. Alltså, det blir,
men det var inte så jävla mycket folk på Gamla heller.
Nej, det var det inte. Nej, absolut inte. Liksom. Nej, det var ju 4-4 knappt väl. Och det har jag ju en stark åsikt om att det inte är tillräckligt bra. Men det blir ju ändå tryck där. Gais-supporterna skapar ju tryck och det blir eld och hets och liksom energi i det hela tiden. På Utsikten blir det liksom lamt, men jag håller med, första halvlek mellan Utsikten och AFC, den var, alltså det var ju faktiskt bedrövlig kvalitet. Sen tycker jag Utsikten gör faktiskt en riktigt, riktigt bra andra halvlek, men det är ju fortfarande, om du ställer det mot det vi såg Gais Öster, så är det inte på den nivån alltså.
Vad säger du om publiksiffran då, Sanna, då, på Gamla Ullevi här? Det är liksom, jag vet inte, när Gais spelar en så här potentiellt avgörande match, det kommer 4,5 tusen på den. De brukar häckla Häcken rätt mycket för sina publiksiffror, de här liksom Gaisarna som är allra mest uppstudsiga. Men jag menar, det här är ju färre än vad Häcken lockar på en het allsvensk match.
Mm. Nej, men det är inte tillräckligt bra. Det är väl bara att konstatera. Alltså man trodde ju ändå att efter insatsen i derbyt att det kanske skulle lyfta. Och jag kan faktiskt inte förstå att när man är i den här sitsen och har möjlighet, man vet att man har chans att gå upp till allsvenskan, vill man inte fira det med laget då? Är det inte lite därför man är supporter, eller?
Jo, absolut. Jag har varit inne på det så många gånger, så jag tror kanske vissa gaisare är trötta på att höra det, men jag ser också att väldigt många håller med.
Mm.
Och även Axel Henrik som var ju efter matchen inne på att fasen, nu måste väl folk komma. Fredrik Holmberg inför matchen uppmanade, när jag pratade med honom på träningen, kom, alltså då var det sålt 3-5, alltså det är den hetaste matchen, eller den största matchen, alltså även större än derbyn och sådär, den största matchen Gais har spelat på evigheter, och det kommer 4-3. Alltså jag, när jag satt och tittade på det här schemat för hösten, då tänkte jag så här, Gais Öster, om Gais går bra fram dit och Öster går okej, alltså då har vi, snuddar vi nästan vid 10 000 på den matchen. För visst, Gaisarna kan säga att men vi är inte så många, och de är inte så många numerärt som IFK Göteborg, det är inte i närheten. De har en trogen kärna som kan vara 1500 man på en bortamatch, och så är de kanske bara 3 på en hemmamatch, men den kärnan där på 1500, 2000, de åker ju överallt och de är ju så himla trogna. Men samtidigt i till vårdarbetet, då tror jag det var 9 000 sålda på Gais sektioner mot ÖIS. Det visar ju ändå på att det finns ju ändå många som då är beredda att gå på superettan fotboll med Gais. Och när de spelar den här fotbollen, när, som Sanna säger, när så mycket står på spel, när de har den här chansen, de underhåller ju sin publik varje match. Och folk går inte. Och det var inte så att, ja visst, veka personer som Robert Laul kanske går hem för att det är lite kallt. Men det var fan inte så.
Det var
så
fan kyligt alltså. Ja, första riktigt kyliga matchen.
Det var det, men det var inte så dassigt väder. Det var ju härligt höstväder också. Jag det finns inga ursäkter, och där ska Gais som klubb också ha en skopa att man inte lyckas marknadsföra det här på ett bättre sätt den här heta matchen. Jag fattar att det är svårt med derbyt som låg så nära och att det kan vara svårt att liksom samla kraft där, men det är underkänt på alla fronter.
Alltså. Det kan ju vara lite så här att de inte riktigt tror på den. Alltså jag menar, jag vet, du har ju suttit här nu liksom i avsnitt efter avsnitt och mässat om hur jävla bra de är liksom. Men det är, får inte glömma att det är Gais liksom. Det måste nötas in där att de faktiskt är bra på riktigt. Och du har ju kämpat bra, men i motvind mot historien. För du, som du själv är inne på, brukar alltid gå åt helvete för Gais till slut. Och jag har heller inte riktigt trott på det kanske. För jag faktiskt nu såg dem och såg att okej, med den här farten, då kommer de fan flyga upp alltså. Och ja. Det är väl det som supportarna kanske behöver förstå, att det är fan värt att se de här sista matcherna nu, för de kommer förmodligen inte falla igenom.
Mm. Så är det ju verkligen.
Ja, nej, vad fan, det är klart att många år av misär, men nu har de ju ändå sen i fjol med ett år i ettan där de fick vinna, och de hade ju mot Falkenberg den seriefinalen där, då hade de 5-2 förra hösten. Fasen, det måste kunna trumfas när man är en nivå upp, när man har hugg på allsvenskan. Mm. Så, men absolut, det är ju såklart säkert en del i det, att den här, de är naggade, och det är många som säkert har känt att de typ ger upp det här Gais efter 10 år av total haveri egentligen.
Vi ska snart lämna striden här mellan Gais och Utsikten. Jag ska bara säga det att jag var i veckan och träffade Ingemar Lundin, som ju är Utsiktens starke man och sportchef. Och jag tog upp det här som vi liksom har liksom resonerat kring i podden liksom. Vill de inte vinna sina fotbollsmatcher, eller vad är det som pågår när man har så här lång liksom förlusttrend? Jag ställde faktiskt de frågorna rakt upp och ner till Lundin, och jag menar, han har ju ett temperament i närheten av Boskorovic, så att han var inte helt nöjd med de frågorna, men han svarade att det var det i särklass dummaste han någonsin hade hört, med tanke på hur jävla hårt de jobbar för att komma när han varit här, va? Så att ja, oavsett vad man tror i den frågan, så rådde det ju ingen tvekan från Utsiktens sida, i alla fall inte från deras sportchef och starke man Ingemar Lundin, som är dessutom en trogen poddlyssnare numera, att Utsikten gör precis allt för att gå upp i allsvenskan, och just nu då för att rädda den här liksom allsvenska kvalplatsen som de har ramlat ner på. Hela den intervjun kommer ju på gp.se här var det lider, så att får läsa Lundins svar själva.
Spännande läsning.
Ja, det blir mäktigt. Men nej, det var fasen, han har slitit med den föreningen, vad du skrev,
50 år,
och tagit dem från division 6, varit med på den resan. Alltså, jag förstår ju att när man lyssnar till det, så är det enda logiska är att den personen och den klubben och alla de där, han är inte ensam om att ha kämpat under lång tid, att de vill upp, de vill göra det här som hela fotbollssverige hade skrivit om i åratal, om Utsikten hade lyckats med det här. Men man kan ju ändå liksom inte, när man har sett hur himla bra de har varit under säsongen, och när vi som objektiva åskådare ska göra en bedömning och ser att 5-6 matcher ser ut som skit, då blir det ju ändå så här att frågan ställs, men innerst inne så vore det ju helt sinnessjukt, som jag sagt tidigare, om de inte ville gå upp bara för att man inte har organisationen, att man inte är redo, bla bla bla. Men varken Bosko eller Ingemar är ju några som skulle backa för den saken. Det är så säker känner jag mig i alla fall. Men de har ett jobb att göra, för nu kommer det vara strid, tror jag, för dem att liksom kämpa för att nå det här kvalet ens.
Mm. Ja, en teori där. Vad det egentligen beror på att det är sådana stora skillnader på deras prestation vår, sommar jämfört med höst. Och det är liksom att, jag menar, Superettan är ju en otroligt svajig serie. Kommer du in i ett flow och kan vara någorlunda skadefria, då kan du leva ganska länge på det om de andra lagen inte riktigt är på plats. Nu när liksom serien har rullat på här, då är du då liksom inte helt på plats, och de andra lagen istället börjar få igång det liksom i toppen här, då blir det liksom då blir det prestationen sämre av den anledningen. Vad jag försöker säga är alltså att det är egentligen inte det som pågår nu som är det anmärkningsvärda, utan det som pågår kring Utsikten nu är det normala. Det här är deras normalprestation egentligen i ett superettansammanhang. Det var snarare liksom det som hände i våras och somras som sticker ut, att det var det som var liksom lite mer svårbegripligt och så, för de hamnade i flowet, serien var inte på plats, andra lag kanske hade problem och så vidare. Så att det skulle kunna förklara varför det är så stora skillnader. Det är alltså egentligen inte att det är så jävla konstigt det som sker nu, att de förlorar matcher, utan det var snarare det som var i våras somras som är det som sticker ut. Så kan man ju försöka förhålla sig till det om man vill hitta en förklaring.
Jag håller inte riktigt med. Jag tycker inte att utsikten, den här nivån på prestationerna, tycker jag inte är deras normalläge. Så pass mycket har jag ändå sett av dem över tid här. Även i fjol så tyckte jag de hade extremt hög höjd i sina höga perioder då. Men det är klart att den prestationen de gjorde under sommaren, att de var så bra, så överlägsna.
Jag menar, de slår ju VSK med
4-0 Landskrona med 5-1. Ja. Det var liksom ingen i princip som hade en suck mot dem där en period. Och de bara
men det måste ha berott på de andra lagen också.
Delvis, absolut. Men du kan också komma otroligt långt i den här serien med att du har spelare som får det där självförtroende. När Albin Skoglund är i sitt bästa slag, då är han en klassspelare. Lukas Hedlund har ju visat i år att han är en kvalitetsspelare. De har Alexander Falseta som har sett ut som att han aldrig kommer åldras tillräckligt för att lägga av. Alltså allting klaffade ju för dem där och då. Men sen har de ju fallit igenom. Jag tror snarare det är så att någonstans mitt emellan det här så ligger väl deras normalt presterande nivå. Men att de har sjunkit så här djupt, det tror jag otroligt mycket har att göra med det mentala.
Mm. Ja, det är väl lite det jag menar. Att det,
ja, det är väl det, någonstans. Ja, men jag tror inte utsikten i grund och botten är så dåliga som vi i media och som alla trodde inför säsongen och som alla trodde förra året. Utan de är ett gediget superettanlag. Svinbra superettanlag var de under långa stunder den här säsongen. Nu är de ett svindåligt superettanlag och någonstans så kanske man landar.
Men de kanske landar sanna närmare den här sjätteplatsen som Bosko tippade dem på en superettanserieseger också. Det är ju faktiskt inte helt omöjligt. Kommer de fyra så är de ju faktiskt närmare sjätteplatsen som Bosko, när vi hade med han i våran program innan säsongen, här tippade dem på.
Det är mycket möjligt och det känns väl någonstans, tycker jag i alla fall, som en mer rimlig plats för dem att hamna. Jag tror också där när media och alla tippade dem i botten att de blev, eller framförallt Bosko kanske, men också spelarna blev otroligt triggade av det och fick kraft från det.
Ja, han fick ju in dem i det flowet via det här liksom, via det snacket, men det håller väl bara ett visst tag. Någonstans till slut så visar ju sig ändå liksom hur bra spelare finns egentligen i trupperna. Det brukar ändå ramla ner i det liksom.
Ja, det är ganska svårt och även om de har fortsatt med det, även när de ledde serien stort, så, eller de och VSK ledde ganska stort, då körde de ju vidare på det. Ja, men vi är underdogs, vi alla är
med. Det är svårt att få det.
Ja, för då är det helt plötsligt, är det ju dig alla tittar på istället, det är dig alla imponeras av, så det är så mycket psykologiskt spel faktiskt, tror jag, i fotbollen generellt, men även runt dem och deras säsong.
Vi har snackat om utsikten och Gais här nu nästan i en halvtimme. Det är nytt poddrekord tror jag, men det förtjänar de, för superettan är glödigt och vi ska inte lämna superettan. Vi ska hålla oss kvar i den, vi ska förflytta oss dock i en annan riktning av tabellen. Vi ska till botten och frågan är ju där då till dig Filip här direkt om ÖIS är på väg att resa sig på 9 efter seger i den här omgången.
Ja, jag trodde väl efter derbyt så kände jag att nu är det tack och godnatt. Nu kommer de falla ihop. De åkte ner på sista platsen då, även om Skövde släppte in massa mål och återtog den sista platsen. Så var de ändå så djupt ner, utspelade av ärkerivalen. Inga positiva tendenser egentligen, undantaget några okej minuter i början. Bara massa negativt är känslan runt ÖIS. Så för mig var det att det är biljetten ner till ettan nu. Jag var faktiskt färdig med att tro att de skulle kunna lösa det.
Med nu, tanke på också efterspelet där, som vi väl inte har diskuterat.
Nej, precis. Alltså med de tråkiga scenerna där det då kastas in bangers och knallskott och bengaler skit liksom på plan och matchen bryts och liksom det blev bara en domedagskänsla över hela ÖIS. Har ju varit så tidigare också. Jag kände att ja, men nu de kändes också bara som att vi vill bara dö nu liksom. Den känslan var det efteråt. Och sen är det ju då, får man ju ge dem en otrolig styrka att kunna plocka fram det här, och att Daniel Paulsson då, mannen som har varit i ÖIS i hela sitt liv, är den som skjuter tillbaka hoppet till ÖIS. Det finns något väldigt vackert i det. Skulle de lösa det, då sa i något annat sammanhang att då finns det en väldigt fin berättelse att skriva där om Daniel Paulsson i dimman i Gästrikland. Det var otrolig dimma på den här matchen, hur han liksom tog sitt hjärtats klubb tillbaka och tog dem till en säkrad superettanplats. Lite det som Marcus Berg har gjort för IFK Göteborg. Men det är en lång väg dit och ÖIS har svåra matcher. De har derby mot Utsikten på söndag som kittlar. Ja, det kittlar otroligt mycket. Och Det är en tuff väg fortfarande, men det är svinjämnt i botten och det kommer, allting kommer handla av. Jag har nu 5 sista omgångar. Vem hittar formen bäst? Vem lyckas få med de där marginalerna? För det är som sagt, det är ångest på många lag.
Mm. Men just de var ju mycket bättre än Gävle matchen igenom.
Ja, jag såg ju inte den. Det var du som var, och det var så. Alltså.
Ja,
jag
har bara sett
lite höjdpunkter och där ser det ut exakt som du säger, att det var ju deras game. Liksom, men men Gävle hade någon sjuk chans där i slutet som var...
I 94 minuten var de jättenära.
Ja, det hade ju varit så symboliskt då för ÖIS, där de befinner sig, att den hade trillat in. Och då tror jag faktiskt, ett kryss där, då tror jag också, då hade jag kunnat slå fast att det är kört faktiskt.
Det är över,
Det är över. Men,
vad fick du för intryck av du som följde matchen av ÖIS och deras möjligheter att resa sig på 9?
Ja, men jag blev positivt överraskad. Precis som Filip var inne på, man trodde ju någonstans att det kommer bli otroligt svårt för dem att resa sig igen. Men de startade matchen som det bättre laget och höll i det matchen ut. Sen så hade de ju problem med att sätta sina lägen, men tack vare Paulsson så klarade de det.
Det är ju, de har ju också haft tidigare under säsongen i alla fall, så var det ju många, många av de här statistiska tabellerna där ÖIS var 6-7, 5-6, XG, förväntade poäng och så vidare och så vidare. Så de har ju, det har ju funnits bitar i deras prestationer stor del av året som har varit bra. Det som har varit värre för dem är ju att ganska många prestationer här på slutet under sommaren och framåt har varit usla. Men inför förra landslagsuppehållet då sa ju Jeffrey att de samlade gruppen, de har ju tagit in en idrottspsykolog äntligen som har hjälpt dem och bollat, och han sa att där och då bestämde de sig att oavsett vilka smällar vi än åker på, hur vi förlorar, så ska vi göra det här tillsammans och vi ska hålla den linjen vi nu alla har bestämt oss för att vi ska stå för, enade om. Och kanske är det som tar dem tillbaka här mot Gävle, att de klarar av det trots den här derbysmällen, trots det som hände med supportrarna och allt kaos runt det där, att man bara så framåt och höll fast vid det man har sagt att man skulle göra.
Mm. Och de har ju faktiskt en realistisk chans, skulle jag vilja hävda, att vinna mot Utsikten till att börja med här nu, om att ta en match i taget på söndag på hemmaplan på gräs och allt vad det är liksom.
Det har de absolut, speciellt med tanke på den svackan som Utsikten är i då. Och också, vi var inne på det förut, eller du var inne på det Robban, att det är Superettan är en svajig serie.
Ja, det är, och det fan ingen är det ju.
Nej, och det ser man ju minst på att Helsingborg klättrade upp till säker mark.
Som man också har bara sett. Som,
ja, de besegrade Örebro med 4-1. Mm. Och det var alltså Örebro som senast krossade Utsikten med 5-1.
Ja,
så att man ser ju hur mycket det svänger.
Ja, det är fan Superettan är ett nötskal, de två resultaten du läste upp här, eller drog här nu det senaste. Det är
otroligt.
Och att Jumbon Skövde, som alla typ har trott skulle vara ute för länge sedan, helt plötsligt vann de över Östersund med 5-1 och bara har kommit i kapp ÖIS. Liksom, alltså det är ju ett sånt race. Och det är hela tiden pendlade. Ena perioden är det Brage som är i kris. Man känner, och de kommer åka. J Södra, de är i kris. Mm. De var ju bra i våras men har varit sämst sen. Och sen är det AFC som hamnar. Alltså de skiftas om de här lagen. Vilka fyra kommer till slut vara liksom de som får ge sig? Det kommer bli ett drama. Men jag ger också ÖIS jättegoda möjligheter att ta Utsikten här nästa. För alltså, ja, ångest, man kanske inte kan prata om det är toppstrid egentligen, men det är fan ångest på Utsikten också.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vad gäller den allsvenska guldstriden då, så är väl det mest dramatiska som hänt i den att Malmö FFs mittback Pontus Jansson, en stor allsvensk fixstjärna får vi väl ändå kalla honom, ska ha betett sig dåligt mot en dopningskontrollant och har blivit avstängd då i 2 matcher. Pontus Jansson, ska vi säga, förnekar dock att han ska ha använt orden knäpp, vrickad, idiot och knäppskalle till dopningskontrollanten. Och frågan här då, Sanna, vem tror du på? Jansson eller dopningskontrollanten?
Ja, det är väl inte så att man tror att kontrollanten har ljugit kanske om vad han sagt, men sen så kan man väl tycka ett och annat om det här straffet som de har delat ut. Det är ju ganska skevt att Pontus Jansson får avstängning i 2 matcher. För att han har sagt det där. Hugo Bolin, som inte har genomfört en kontroll, får inte ett lika hårt straff, utan han får bara böter, men ingen avstängning alls. Så det är otroligt skevt. Ja, det är dubbla
fett,
signaler.
Det är helt fett. Det visste jag inte om Bolin.
Alltså. Nej. Jo, men det kom om det var igår.
Jag missat dem. Jag var väl i superettan-bubblan. Men ja. Nej, det låter ju helt skevt ju. Sen måste jag ju se knäppskalle, det är ju mäktigt om han har...
Hur säger man det på malmytiska?
Jävla knäppskalle.
Nej, jag kan höra att Jansson har sagt det. Nu när jag hörde det i lurarna så tror jag fan det.
Men det kanske kan också ha varit någon sån här språkförbristning där. Ponne har ju rätt grov skånska, jag vet inte den här doken.
Vadå, att han egentligen sa något schysst? Och att han...
Nej, det tror jag inte.
Vilket av orden...
De exakta är knäppskalle, jag är fortfarande förvånad.
Men vilket av orden knäpp, vrickad, idiot, knäppskalle är det som dopingkontrollanten har missförstått eller? Alla fyra.
Nej, det tror jag inte. Så nej, vi kan ju inte skydda Jansson på det. Men knäppskalle, jag var så förvånad över att han hade sagt knäppskalle. Men jo, när man säger med Pontus Jansson röst så knäppskalle, han kan nog fan säga det.
Alltså. Imitationen.
Ja, den är bra alltså. Den är bra. Fan, du har en ny karriär, tror jag.
Nej, du.
Alltså jag säger så här alltså. Hade det varit så att dopningskontrollanter i parti och minut och tid och otid gick ut och liksom anklagade människor för att säga massa konstiga saker, så hade jag väl trott att det hade kunnat finnas någon som helst chans att Pontus Jansson inte har sagt de här grejerna, men jag har aldrig hört talas om att en dopningskontrollant har anklagat en allsvensk spelare eller en idrottsman överhuvudtaget för något sånt här. Så varför i hela fridens namn skulle dopningskontrollanten plötsligt påstå de här sakerna om det inte har hänt? Alltså det med logik någonstans, så säger jag att Jansson, han har sagt knäpp, vrickad, idiot, och sen kan vi säga då att knäppskalle kanske han missförstod då, men de andra tre grejerna är helt övertygade om att Jansson har sagt detta.
Ja, jo, men så är det. Det finns ju, som du säger, det finns ju ingen anledning att konstruera ihop något sånt där. Det skulle väl vara om dopingkontrollanten har några hemliga sympatier hos Elfsborg möjligtvis, men
det kanske en bra koll i och för sig.
Vi får göra det.
Boråsare detta nu då.
Ja, exakt. Försöker finta bort.
Andreasson som hade klätt ut sig i kostym.
Eller någon liten mullvar han har skickat in där i doping. Men nej, det är nog bara för Ponne att tugga i sig där. Men vad tycker du om att Bolin kommer undan lindrigare än Ponne? Håller du? Vi är ju starkt emot det, men du verkar...
Nej, jag har väl egentligen ingen annan anledning att säga något annat än vad ni gör där. Det beror väl lite kanske på vad böterna är. Har de smält till med en rejäl bot så kan väl det svida nog så mycket som 2 matcher. Men det brukar ju vara så i olika juridiska bestraffningsärenden att vissa saker bestraffas på ett sätt, andra på ett annat, och så kanske man inte har tänkt så mycket på det förrän de ställs bredvid varandra, och då kanske det finns anledning att se över hur man ska bestraffa då. Det som jag tycker att Jansson förtjänar sin avstängning alldeles oavsett vad Bolin har fått, och det är för att jag tycker att det är så dåligt av en allsvensk stjärna på den nivån som han ändå är att sparka rakt neråt mot en dopningskontrollant, om han nu har betett sig illa mot den. Jag tycker det tyder på någon form liksom av respektlöshet. Jag gillar inte när stjärnor så liksom sparkar neråt mot människor så dessutom gör ett jävla viktigt jobb liksom. Vi vill ju inte ha någon jävla dopning i allsvenskan eller idrotten överhuvudtaget. Vi ska vara otroligt tacksamma för att det görs ett arbete för att få bort sån skit, va? Om det nu är så att Jansson har betett sig dåligt här, så tycker jag att han förtjänar sina matcher alldeles oavsett vad någon annan har fått. Det är väl min syn på det.
Ja, det kan jag väl någonstans skriva under på, men personligen så tycker jag att Bolin borde fått fler matcher än vad Jansson borde ha fått i alla fall.
Bra, då lämnar vi den delen av detta och konstaterar att Malmö FF utan Jansson vann mot Brommapojkarna. Behåller greppet i guldstriden. De vann visserligen ganska knappt, men vann ju ändå och behåller som sagt greppet då i guldstriden. Sanna, du var ju Borås samtidigt, för de här matcherna spelade du samtidigt då. Elfsborg mötte ju Varberg samma kväll där, och även Elfsborg darrade ju, får man väl säga. Du låg ju för fan under. Du skickade ju till oss när vi satt på utsikten, jag och Filip där, att de hade gjort mål var. Men jag trodde ju fan knappt det var sant.
Ja, jag trodde inte mina ögon, och då fick jag tillbaka ett meddelande från Filip. Du kanske vill berätta.
Ja, Laula satt ju bredvid mig väldigt kaxig där och säker på sin sak att vinna Varberg över Elfsborg, då slutar jag fan med som journalist. Var det inte så?
Jo, det var så. Men jag menar, jag håller fast vid det. Det har ju inte varit seriöst. Alltså, Varberg har inte tagit en enda poäng på konstgräs i år. Inte en enda. Det hedrar dem visserligen att de har inte tagit en enda poäng på konstgräs. De rasar ut ur allsvenskan här nu utan att ta en poäng på plast.
På,
det är bra.
På fuskunderlaget.
Ja, exakt. Ja. Det är starkt. Men och att om då den poängen skulle kommit mot ett guldjagande Elfsborg, då hade jag slutat.
Då hade man gått i taket, ja. Ja. Men det var ju, det blev väldigt mycket mer dramatiskt än vad man innan matchen trodde. Elfsborg, de var inte alls påkopplade. Det var mycket slarv, det var många misstag. Och det var till slut det som straffade dem och gjorde så att Varberg tog ledningen i matchen. Och sen så hade ju Elfsborg, de spelade ju upp sig där i första halvlek och fick in två ganska snabba mål, varav ett efter en straffsituation. Men jag skulle inte säga att det var helt hugget i sten att Elfsborg ändå skulle vinna den här matchen, för Varberg hade chans i andra halvlek. Och även fast det är klassskillnader på lagen såklart, så Elfsborg släppte in Varberg alldeles för mycket på ett sätt som man inte får göra med ett bottenlag som Varberg.
Vi har ju pratat om det tidigare med Elfsborg här, att om de sålde guldet och allt det här liksom. För att det har ju varit svajigt en längre tid nu ändå, får man ändå säga. Även om de nu reder upp den här matchen till slut och vinner den, så jag vet inte, vad är din bild? Du har ju bevakat Elfsborg här ett tag. Alltså, det känns de liksom, de känns ju inte, tycker inte jag i alla fall, så stabila på något sätt egentligen som de gjorde för ett par månader sedan.
Nej, det är mycket slarv. Det är mycket individuella misstag. Passningarna sitter inte, och det blir inte så farligt framåt.
Är inte det lite typiskt då, man har mycket nya spelare och så här, att man liksom, man, relationerna är inte riktigt där liksom, då blir det den här typen av återkommande misstag liksom.
Såklart, så är det ju, men min känsla är också att de är lite bättre mot bättre lag.
Jag tror väl ganska mycket av det kanske är kopplat till att de, precis som Häcken och om vi nu har pratat Gais och sådär, de bygger ju otroligt mycket av sitt spel också på fart, och lag som packar ihop, typ då Varberg och andra lag som kommer i alla fall, kan jag tänka mig, till Borås Arena och defensivt inställda, det är ju mycket svårare att luckra upp, och Elfsborg är ju sämre på det spelet än när det blir öppna spel. Då, när det blir det, då får ju de ut sin absoluta spets. Vet jag, så några matcher i våras när Bernardsson och Ondrejka och Ockels och de här bara får löpa, så då är de ju fasen typ omöjliga att stå emot nästan.
Ja, det var otroliga mot Djurgården, jag vet inte om den här matchen då spelade de, då kändes slakt, de här kommer ju springa hem allsvenskan. Men nej,
nu ställs det ju andra krav då, när också lagen ser ju var Elfsborg i tabellen och ser ju vad de är bra på, och ut med säsongen kanske man vrider om lite hur man angriper dem när man möter, och lag lär av varandra, och de gjorde så, okay. Så är det någon som lyckas med ett lågt stående försvars mot Elfsborg, ja, kanske nästa lag också, liksom lite så tror jag ändå att det påverkar. Men det är, nej, Halmstad där, skakigt.
Det var väldigt skakigt, ja. Men Jimmy Tillin sa ju också efter matchen på presskonferensen att han var ju nöjd med första halvlek och tyckte att det var den bästa halvleken de gjort på väldigt, väldigt länge. Och det förstod inte riktigt jag, för att jag såg inte samma sak. Och sen tycker jag också att det är inte lite speciellt att säga det när man har låtit Varberg komma in i matchen så mycket som man gjorde?
Jo, det är klart att det är. Vad hade han några argument för det? Varför? Vad var det som han tyckte var bra? Så var han konkret på det? Eller var det bara att han tyckte att ja, men vi var bra? Eller gick han in i detalj på det mer? Så?
Ja, han gick ändå in i detalj på det en del, men nu har inte jag det i huvudet riktigt. Det var ju några dagar sedan och det har hänt en del.
Tror ni inte det var, förlåt, nu sitter jag och tuggar på kanelbulle
här.
Så ni får ursäkta mitt smaskande här.
Men folk undrar varför du äter på en kanelbulle plötsligt, så är det kanelbullens dag idag när vi spelar in detta.
Stor dag idag. Men
IFK Göteborgs födelsedag också.
Det är det.
Grattis Blåvitt.
Och min pappas födelsedag, så jag säger grattis till pappa också.
Grattis Trollér.
Pappa Trollér förtjänar
att grattis. Fyller 70 idag.
70? Det är stort. Oj då, fan, det är ett riktigt jubileum.
Jag kan läsa upp vad Jimmy Tillin sa, så det blir lite mer klart för.
Får jag bara flika in en grej? Jag tror att det har ganska mycket att göra med att han vill boosta dem mentalt. För att hålla dem uppe här nu i guldstriden. Han vet precis som vi om att det har sett sämre ut ett tag. Om han liksom pushar dem att åh, vilken fin halvlek. Så här, jag är hundra på att det där är ett litet spel från honom. Mm. Men du ska få dra
klassisk, det. Klassisk tränarpsykologi. Ja. Bosko gjorde ju samma sak efter Utsiktens 1-1 mot AFC. Där liksom, hitta ett halmstrå där att bygga upp dem. När de har varit lite bättre då i andra halvlek. Liksom. Så om vi bettar här nu så bettar jag på Trollers linje. Så får du komma med facit, Sanna. Vad fan han sa nu egentligen?
Nej, men, han sa så här. Utifrån matcherna vi haft senaste tiden har vi lagt mycket energi på vårt anfallsspel och farten i det. Kvaliteten i passningarna. Första halvlek var kanske den bästa vi gjort på väldigt, väldigt länge. Också att vi inte tappade rytm när vi åkte på baklängesmålet. När man har en matchplan och det gäller mycket i tabellen, man är och spelar på hemmaplan och det är mycket förväntningar. Och sen så sa han också att han tyckte att de började matchen bra, låg under med 1-0 men släppte inte in någon stress eller tappade inte fart. De fortsatte att nöta på i första halvlek och kom upp på kanter, växlade spel, överlappade och fyllde boxen och att det var väldigt hög kvalitet med hög fart i första halvlek.
Han har all anledning att säga det där. Det är det. Jag tycker man ska, det är bra att man har alltid ett kritiskt liksom förhållningssätt till det. Även om de är i toppen och gjort mycket bra. Så jag har inte sett halvleken så jag kan inte heller dundra på här nu. Men intressant är det i alla fall att de får kämpa lite grann liksom för att ta de här poängen även mot lag som Varberg. Samtidigt så fick ju Malmö kämpa lite, förstår jag också. Det som mot BP gjorde ingen bra andra halvlek där. Hörde jag av lite kompisar som hade sett den matchen. Så, ja, nej. Men sen vill jag bara säga, jag tror inte Laul hade lämnat oss om Varberg hade vunnit. Jag tror inte vi hade kunnat stå emot och sitta och ratta den här lilla podden. Och sådär.
Det hade inte varit seriöst längre då. Varberg hade vunnit den här matchen.
Idag hade du suttit hemma och sett på Oppenheim och på Blu-ray och käka popcorn och sådär.
Fan vad fint. Borde lämna ändå när du lägger upp det så. Nej, men jag lämnar inte, utan jag var ju på Bravida Arena då, om vi ska återgå till den här guldstriden och vad jag gjorde i den. Och såg Häcken som inte hade något större problem mot AIK, så att det är då tredje laget om vi ändå ska ha kvar Häcken i den här guldstriden. De vann ju också. Alla guldlag vann ju den här omgången. De hade som sagt inga större problem när de lyckades bryta ner AIK bland annat efter ett misstag av AIKs målvakt Kristoffer Nordfeldt. Men jag känner fortfarande att magin är lite bruten kring Häcken. Det är inte så självklart som det har varit tidigare. Visst, det är klart de vinner över ett bottenlag som AIK på hemmaplan. De är starka på Bravida Arena, men nu är ju då poängavståndet oförändrat där. De är fortfarande 4-5 poäng efter då MFF och Elfsborg i toppen. Så att jag ser i alla fall efter den här omgången ingen anledning överhuvudtaget att ändra mig, utan det är ju Malmö FF och Elfsborg som kommer göra upp om det här. Jag vet inte om ni har någon annan inställning kring det.
Nej, det har jag väl inte.
Men jag tycker ändå det är starkt av Häcken för jag tycker de gör en bra prestation. Jag såg den här matchen, jag tycker de gör en bra prestation och håller nere ett AIK som ändå kom dit med massa derbyenergi, derbyvinstenergi i ryggen. De hade ju faktiskt spelmässigt kört över Djurgården innan dess. Så att Häcken ändå stänger ner dem tycker jag är relativt komfortabelt och ändå håller sig lite med i striden där bakom, liksom ligger och gömmer sig lite där nu och smyger om de andra skulle gå på någon mina eller två. Så länge de liksom bara kan göra det jobbet, då tycker jag fortfarande att Häcken har gjort en fantastisk säsong, liksom topp tre och sådär.
Ja, det håller jag med. Det är en 5+ säsong alltså, ja, oavsett om de har klarat det. Jag menar bara att jag ser dem.
Jag ser inte heller att här är en comeback in i guldstriden liksom. Men
det däremot, mycket till.
Ja, däremot, apropå AIK där, ska jag lära dig en sak. Vet du vad det finns en gammal derbysanning uppifrån Stockholm, vet du vad det är?
Att laget som är det där, att laget som vinner derbyt
förlorar alltid nästa match, och laget som förlorar derbyt vinner alltid nästa match. Det stämde ju den här gången. AIK vann derbyt och förlorade och Djurgården förlorade.
Ja, det är sjukt alltså.
AIK brukar väl vara bättre mot Djurgården.
Ja, de brukar alltid vara bättre i derbyna och så det blir en urladdning, men sen matchen som kommer efter då förlorar de alltid.
Men vi såg samma sak efter vår derbyt här när ÖIS hade den vinsten mot GAIS och var det största firandet den här säsongen, så möter de Landskrona hemma och åker på ett mål, förlorar i 90
93 minuten eller vad det var. Gais gjorde en suverän insats efter det trots att de hade varit usla i derbyt. Så det kanske finns på andra platsen i Stockholms derbyt också, den där sanningen, i alla fall emellanåt.
Så är det. Sanna, vad tror du, har du något i guldstriden avvikande åsikt?
Nej, absolut inte. Jag håller med er. Men det är ju högintressant nu när man ser att Malmö FF och Elfsborg, båda de topplagen, prestationerna sitter inte 100%, och det är intressant att se hur det blir fortsättningsvis, tycker jag.
Mm. Vad får du för känsla kring Elfsborg? Du nämnde Thelin där, och har han med sig spelarna där? Var de liksom också inne på att han gjorde en bra prestation och så? Eller vad får han för effekt på sina utspel?
Alltså att döma av Johan Larsson och Sebastian Holmén när de tackade av fansen efter matchen, så såg inte de supernöjda ut, måste jag säga. Så jag vet inte riktigt om spelarna har exakt samma mening som Jimmy Thelin har där. Jag tror att de också är inne på att det inte var 100%.
Nej, det...
Vad har vi näst för match för här nu? Någon som har det i huvudet? Vad Elfsborg har?
Brommapojkarna på söndag.
Ja. Du skulle till Grimsta.
Jajamän.
Denna härliga fotbollsarena.
Men gillar du?
Nej, usch, hatar Grimsta, om jag ska vara ärlig.
Men den är bättre nu, eller?
Ja, jo, den har väl ändå gaskat upp sig lite. Jag satt där i någon jävla pressläktare förra året när ÖIS spelade ångestmatch där, och satt i någon Playwood-låda typ som de hade gröpt ur och gjort en tillfällig pressläktare, av den sämsta upplevelsen jag haft på en pressläktare någonsin. Med mitt diskbrock och sådär, det är inga bra grejer. Så, eller ryggproblem. Ja. Som jag haft.
Först tänkte jag säga att du kanske förtjänade det, men sen så när du sa att du hade diskbrock så kändes det alldeles för hemskt.
Ja, nej,
jag tar tillbaka.
Nej, för fasen. Det var kanske värd ändå. Men,
för Häcken i nästa match. Dels det, Hammarby i Stockholm. Men framförallt spelar de i veckan här nu också, Häcken mot Karabag. Då, så att nu får de ju en tuff veckomatch mitt i allt det här. Då. Det har de ju haft lite problem med att hantera tidigare. Men Karabag-matchen blir också någonstans intressant för Häckens. Jag sa magin kändes lite bruten kring Allsvenskan. Det blir ju också ett test för dem om de ska liksom hålla liv i något slags positiv känsla kring Europaspelet. För att de förlorar mot Leverkusen med 4-0 är ju inget att säga om. Det är ju en helt okej insats med tanke på hur stor skillnad det är mot ett lag som Bayer Leverkusen på bortaplan. Men nu möter de Karabag hemma då, eller hemma och hemma på Ullevi. Ska de liksom ha någon känsla av att kunna komma någon vart i den här gruppen, så behöver de ju liksom spela oavgjort i alla fall i den matchen. Jag helst vinna givetvis, men förlorar de där också och börjar ett Europa League med två raka förluster, då är nog liksom känslan kring det där Europaspelet, den får ju säga ett hack i kanten, eller vad man nu säger.
Absolut, men det är väl inte för trean får också lira vidare, men i Conference League.
Ja, precis, så de har ju Molde då, va? Men jag tänker mest känslan.
Absolut,
då,
två raka det kommer förluster, bli... Det kommer bli att man tappar den där riktiga gnistan runt båda fronterna då, så att säga. Så nej, den är otroligt viktig, den matchen, och det ska bli, jag är faktiskt otroligt spänd på den. Jag ser Häcken på gräs på hemmaplan och i en Europamatch då på hemmaplan, och det här Karabach, liksom, hur bra är de? Och det är ju så länge sedan man såg dem när de mötte Blåvitt, så det är väl säkert två helt olika lag mot hur det var då när de kvalade mot IFK i något sammanhang. För
när var det?
Ja, det är 2016, va?
Ja, det var nog, va? Ja, Mats Albeck där.
Ja, mycket måste ju ha hänt sedan dess.
Ja, så det är säkert helt, men det ska bli en otroligt intressant match. Och sen Malmö, vad har de? Kalmar, va?
Ja, det blir också spännande.
Den är ändå Kalmar vaknat lite, alltså.
Det har de.
Kalmar har ju besegrat både Häcken och Elfsborg, som vi vet.
Ja, så ja, att, ja, ja.
Det kanske är guldstridsdräpan i år. I så fall tvålar de dit Henrik Rydströms Malmö FF då, ja. Gamle Kalmar-legend.
Det hade varit lite kul om Häcken kom in i den här guldstriden igen, så att det blev det här tre-racet. Och just eftersom Häcken och Malmö också möts då i näst sista omgången, och som Malmö älvs på sista. Så för pulsen så hade det varit bra med MFF förlorade, men för mitt tips som jag har hållit fast vid, så är det ju bara för MFF att vinna.
Bottenstriden då, som ju aldrig tar slut i Allsvenskan, den är otrolig. IFK Göteborg, de tar nya poäng hela tiden, senast en borta mot Hammarby då, men jagas ju fortfarande av detta liksom Sirius och de andra där nere, som i Sirius vände ju 2-0 till 3-2 mot Degerfors i en otroligt dramatisk match. Så att bottenstriden handlar ju framförallt nu då om kvalplatsen, får man väl säga. Jag känner mig väl fortsatt helt övertygad om att IFK Göteborg kommer lösa det här, men vi ska ta upp dem givetvis lite ändå. Och trots en bra match då av Blåvitt så har de ju fortfarande inte vunnit en enda match på konstgräs i år. Jag skrev om det i en krönika här tidigare, eller i helgen då helt enkelt, att hade Allsvenskan bara spelats på gräs, då hade ju IFK Göteborg faktiskt varit i toppen av tabellen. Men nu är de ju oerhört svaga på konstgräs, även om det som sagt var ett fall framåt då mot Hammarby rent prestationsmässigt. Men man ska inte glömma att det är ju ändå en straff i 89:e minuten som gör att de ens får en poäng.
Mm.
Ja, sen tycker jag de var fullt förtjänta av den poängen. Jag har typ sett, skulle jag tro, alla matcher nästan, det är säkert missat någon, men som Blåvitt har spelat på Tele 2 sen den arenan byggdes. Eller i alla fall i modern tid. Men jag minns den där matchen när Thomas Mikkelsen gjorde målet. Det är väl enda gången de har vunnit på Tele 2 då. Och jag tycker att det här är, jag har nog aldrig sett dem så bra eller så med i matchen. Sen om det beror på att Hammarby inte är där Hammarby kanske har varit de senaste åren.
Det är också en ny matta på i år på,
ja, så
på,
är det ju,
på
ja.
Tele 2. Så det är inte riktigt den, du vet, den brutalt snabba jävla mattan.
Nej,
som det var tidigare.
Så möjligt att det, ja. De sakerna spelar in, men oavsett, IFK Göteborg gör bra prestationer nästan hela tiden. Visst, Mjällby-insatsen var väl inte någon så här något att hurra för, men de vinner den matchen och här får de med sig en poäng, även om det är med ett nödrop då, och de får den här straffen som jag för övrigt tycker är helt korrekt. Jag fattar inte hur man kan ifrågasätta det domslutet som Erabi gjorde. Nej, där.
Tröjan står ju som en strut.
Ja, det var ju som Julius Lindbergs där igår flera gånger. Liksom.
Är det folk som tycker att det var fel?
Ja, men man såg Erabi. Vad i krig, vad kallar han det? Skitdomslut.
Ja, men Hammarby var det också.
Ja, det var flera.
Han som drömde, tror jag.
Ja, flera i Hammarby-läget där. Och en del supportrar på sociala medier också som tycker att Klitti gör en usel match och sådär. Men,
tvärtom, starkt av en domare att kliva in i 89:e minuten, se ett uppenbart regelbrott och blåsa, ja, straffen istället. För som många, ibland kan du heta liksom från folk runt omkring och säga att domaren ska sätta sig i centrum och ta avgörande beslut i slutet. Men vad fan, det är klart han ska.
Ja, om det är ett regelbrott som är uppenbart, då vore det ju helt, det vore ju tjänstefel att inte ta det domslutet.
Men du vet ju hur det brukar låta ibland.
Absolut.
Så säger man så att i slutet av matcherna så ska det krävas mer och det ska inte avgöras på det. Men ja, det tycker jag är fel.
Ja, det tycker jag också.
Är det straff så är det straff. Ja. Oavsett när fan den straffen kommer.
Ja, det är, nej, 100%. Så nej, Blåvitt var värda minst en poäng tycker jag, för deras första halvlek var riktigt, riktigt bra. Sen är Bayern bättre i andra tycker jag, eller får lite mer grepp så. Men sjukt ändå att de liksom inte har kommit loss från den här striden än.
Alltså. Nej, det är ju det jag säger. Det är ju bottenstriden som aldrig tar slut.
Ja, men det, så är det ju till 100%. Och det kommer ju leva in i det sista här också, känns det som.
Så är det. När det väl då blir klart för IFK Göteborg, vi ska gå händelserna lite i förväg här ändå, så känns det ändå som att de har rätt mycket att göra med truppen. Jag var uppe på en träning här nu och kollade på det och tänkte lite på, det är nog många spelare som kommer att försvinna. När jag var uppe på träningen här på Kamratgården, då var ju Ivan Markovic var ju med och tränade då, hade ju varit lite si och så med det, men han lär ju liksom försvinna. Hur ska de göra med Suleiman Abdullahi? Han har inte gjort
femårskontrakt.
Ja, men han har inte gjort många minuter liksom. Vad har de med Anders Trondsen, som ju har haft en del fina tendenser? Ska han vara kvar? De har ju alla veteranerna här nu, eller hemvändarna, så visst, nu har Marcus Berg har ju lagt av, så men samtidigt har de ju Sebastian Eriksson, de har Oskar Wendt, de har Emil Salomonsson, de har Gustav Svensson, de har rätt många liksom i åldersspann 35-38 år, där behöver de också titta. Jag tror att Ola Larsson, som passerade förbi när jag var på Kamratgården med telefonen mot örat, har nog redan börjat arbeta på hur den här liksom truppen ska se ut. Kommer nog vara rätt nyhetstätt kring IFK Göteborg när liksom Silly Season väl drar igång.
Mm.
Det kan jag tänka mig definitivt att det kommer säkerligen hända mycket. Sen hoppas jag ändå för Blåvitts del nu att de får behålla den här kärnan som de har lyckats bygga, för som du sa, hade de bara spelat på gräs, alltså Adam Carlén, hur han har växt in i det här, fältherren på mitten, Mukolli, Santos, deras ettriga löpningar, så här, jag hoppas nu att kärnan, att det inte blir något röj i den för deras del. Sen är det klart att en sån som Sulle, det är ju bara att jobba för att dumpa honom.
Och då har de ju två, får man tänka på, de två luckor på forwardsposition igen. Ja. Centralt, för du Berg är borta, lämnar löneutrymme. Abdullah är borta, lämnar löneutrymme. Han spelar säkert lite gratis med tanke på att han hade meriterna han kom. Liksom, men han har ju inte levererat. Så att, jag menar, där ska ju en anfallare in då, eller två till och med Sanna kanske.
Mm. Ja, absolut. Men jag tänker femårskontrakt, sa du?
Nej, jag skojar bara om Sulle där, att de skulle slänga upp han på ett femårsavtal.
Nej, men hur långt kontrakt har han nu?
Ja, det vet jag inte. Det, jag vet faktiskt inte. Han för, skrev han.
Ja, det är klart att de, det fattar man ju, att de vill inte ha kvar honom. Och samma gäller ju Markovic, kanske Trondsen också. Men frågan är hur löser man den situationen egentligen?
Nej, men till slut får de inte sålt dem så, då för en sportstyver, så får de helt enkelt låta dem gå gratis. För det är klart att under en höst kan man ju kanske ha spelare som inte är i närheten att vara med i en startelva eller en trupp. Liksom. Men över tid så går det ju inte. Utan det måste man ju liksom bygga en trupp där alla är delaktiga på ett helt annat sätt. Så att nej, men jag tror det till slut får de bara skeppa iväg dem. Liksom.
Ja, men hur ska du göra det? Alltså typ en sån som Markovic, det är ju ganska uppenbart att han vill inte flytta på sig.
Nej,
han sitter ju säkert på en bra lön. Ja. Han vill inte gå till Utsikten. Ja, absolut, man kan inte vill gå till Utsikten om man har spelat i Göteborg och sådär. Han kanske letar efter bättre alternativ. Men den känslan som har förmedlats eller det man har hört, det är att han verkar ju bara vilja sitta där. Han verkar ju ha noll ambition med sin karriär.
Nej, men man får ju betala och köpa ut det helt enkelt. Ja, det är det jag menar.
Ja, precis.
Alltså, får man köpa ut dem och komma överens. Okej, du får liksom, om man Markovic har liksom ytterligare ett år kvar, ja, då får man ge honom halva årslönen och så tack och hej. Liksom. Ja.
Sen är det ju helt ofattbart, en elitspelare som inte vill iväg och spela fotboll. Det, jag tycker att det är helt galet.
Ja, det tycker jag också. Alltså, absolut, jag har full respekt för dem som, jag ska kriga för min plats, jag ska ta en plats här.
Mm.
Men herregud, Markovic, han är ju inte topp 30 i rangordningen. Liksom. Det är juniorer som Jens Asko hellre spelar än honom. Så nej, jag håller med. Alltså, det är ju helt ambitionslöst liksom, att bara sitta där och ruttna vare sig han tjänar, hur bra han tjänar, tycker jag. Men sen är det klurigt med många av de här veteranerna. Liksom. Det kommer kanske bli några smärtsamma avsked där. En sån som Sebastian Eriksson, som jag, han är ju en fantastisk karaktär liksom, men ja, är han värd att satsa vidare på? Gustav Svensson ska ju såklart vara kvar, han har ju varit en av Allsvenskans bästa försvarare i år och ska vänta och lyft sig, men samtidigt så han fyller 39 nästa år. Alltså, jag kan liksom inte bedöma här och nu hur jag hade gjort. Jag vill fundera lite på den, men klart är att det kommer säkert bli en hel del smärtsamma avsked, tror jag.
Jag tror man behåller för länge med Gustav ett år, och så Emil Salomonsson har ett år kvar, så han spelar nog klart det. Men sen undrar jag faktiskt om Sebastian Eriksson och Oskar Wendt blir kvar.
Mm.
Nej, det känns... Alltså, de tog ju in Anders Trondsen av en anledning för den här säsongen. Tanken var ju att han skulle ersätta Wendt, att Wendt skulle gå vid sidan med att vara en backup och lagpappa och sådär. Det har ju inte alls blivit så. Trondsen, hela runt honom där, som du sa, alltså, vad kommer hända med honom? För han har ju inte riktigt, han såg ju lite småfin ut när han var med och lirade lite sen, han var helt borta. Och
alla dessa... och i Jens Askos fotboll så var han helt chanslös på en mittfältsplats, för att Asko kräver så jävla hårt arbete i pressspelet i båda riktningar. Så visst, han skulle väl möjligen kunna spela vänsterback i IFK Göteborg, men där verkar han överhuvudtaget inte vara ett alternativ, så jag håller med dig Sanna där, att vad fan ska de göra med honom?
Ja, liksom. Nej. Och sen Wendt och Seb, jag tror väl också att det kanske lutar lite åt att det blir tack och hej för dem också.
Mm. Det är väl de i så fall som det blir det med. Men sen, som du var inne på, Gustav, han har väl någon slags option eller i sitt kontrakt som går att...
Jag kan fast inte ta den,
alltså. Ja, det är mycket möjligt att han har, men det tror jag alldeles oavsett att man som man brukar göra med de spelare i den åldern som ändå är kvar på en viss nivå, att man förlänger med dem ett år helt enkelt. Det är ju alltid vanskligt att förlänga för långt med en gammal spelare, för rätt vad det tar det ju bara slut, lite som vi såg med Berg och hans stackars ryggar. Berg som ska övrigt avtackas på den här Sirius-matchen på lördag då, där ju IFK Göteborg via seger, då dödar de väl den här bottenstriden för sin egen del, för då är de ju uppe på så många poäng så att det aldrig har hänt tidigare att ett lag med så jävla många poäng får kvala, så att det är väl någonstans en seger som kan bli en viktig, väldigt viktig seger i kombination med en avtackning för Marcus Berg då, så kan bli en fin stund på Gamla Ullevi på lördag.
Det blir det säkerligen. Det är han värd naturligtvis efter allt han har gjort för IFK Göteborg, och så som han har offrat sin kropp för den föreningen som han älskar, så hoppas jag att det blir slutsålt fullt hus och att han får så stora ovationer det bara är möjligt. Och den allra bästa presenten hade han nog tyckt själv också var 3 poäng för det ruskigt viktig match i bottenstriden.
Utanför vår bubbla då, som jag nämnde inledningsvis, så stormade ju kring RF-ordföranden Carl-Erik Nilsson som hamnat på dubbla stolar. I sin roll som medlem i UEFAs exekutivkommitté så valde han ju att gå emot svensk idrottslinje och röstade då för ett upphävande av totalförbudet för ryska lags deltagande i ungdomsturneringar. Konkret innebär ju detta att Ryssland får delta när U17 EM arrangeras i Sverige då. Och det här har ju blivit en av de liksom största nyhetskarusellerna på ett bra tag. Alltså jävlar vad de dundrar uppe i Stockholm, framförallt då kronikörerna mot att Carl-Erik Nilsson ska avgå. Det är krismöten som avlöser varandra och ytterligare något är väl planerat till på fredag. Så exakt vad den här frågan tar vägen då vet vi inte här och nu. Däremot kan jag fråga, hur upprörda är ni kring Carl-Erik Nilssons agerande?
Nej, jag kan inte säga att jag kokar. Det gör jag inte.
Nej, alltså helt ärligt så jag har bara sett den i förbifarten. Jag har så mycket att göra så jag har liksom inte riktigt hunnit få det att sjunka in så. Men när man hör allt så här som är positivt mot Ryssland med tanke på vad de håller på med i Ukraina så blir man ju såklart skeptisk och en motståndare till det. Sen förstår jag ändå barn. Jag gillar inte när barn, oavsett vad det handlar om, barn straffas. Och ja, det är väl som jag förstår då ryska ungdomslag vi pratar om.
17-åringar.
Ja, 17-åringar.
Och de är ju barn enligt
ja, det är de ju. Men alltså det är klart att jag är liksom inte på Carl-Eriks linje så att säga, utan så lite upprörd är jag, men jag har inte hunnit ta in frågan tillräckligt för att liksom dundra för hårt här.
Han är en pressad man just nu.
Ja, det kan vi väl konstatera.
Det kan man definitivt konstatera. Och jag är väl lite inne på din linje där, Sanna, att jag kokar inte heller kring det här när det kommer till sakfrågan då. Jag tycker inte att det är helt huvudlöst eller upprörande på det sättet när frågan trots allt handlar om huruvida man ska betrakta de här som barn eller inte. Alltså det, då är det inte så jävla svartvitt som man behöver flyga upp på barrikaderna. Däremot så har jag inget emot om att det stormar kring Carl-Erik Nilsson, för jag gillar inte liksom det här liksom maktens arrogans som han uppvisade när det här uppmärksammades. Först ville han ju liksom, när det var ju BBC eller vad fan det var som avslöjade att han hade röstat för det här då, hans första kommentar kring det var att han kände liksom inte igen beskrivningen kring det här liksom. Han försöker slingra sig sådär som makthavare gör och komma undan med det, och där tycker jag att nej, där blir jag upprörd liksom. Så ska du inte göra, stå i så fall för det här liksom, att du har tagit ett beslut liksom och ta den fighten. Då hade jag haft mycket större respekt för det. Nu känner jag mer att på det här sättet han har skött det här, ja då får han nog ta med fan ta och se till att lämna antingen UEFA eller RF, och kanske då företrädelsevis UEFA känner jag liksom, för det är någonstans det här som har skapat det, det har visat på problemen, att ska vi ha en RF-ordförande, då kan vi inte ha en RF-ordförande. Svensk idrotts viktigaste person kan inte sitta liksom på dubbla stolar på det sättet, för det skapar för komplicerade intressekonflikter, och då får han faktiskt ta och lämna UEFA. Han har inte misskött sig så på det sättet, så jag tycker att man kan kräva att han ska avgå från som riksidrottsförbundsordförande när han har suttit där en kvart eller vad fan det är. Men däremot får han ju faktiskt i så fall se till att lämna UEFA, och vill han absolut inte lämna utan vill behålla sin position i fotbollsmakten, ja då får han ju helt enkelt vackert kliva av som RF-ordförande. Jag kan inte komma till någon annan slutsats att han måste lämna en av två.
Ja, i så fall, om man väljer att avsäga sig ett av uppdragen, så tycker jag att det blir väldigt intressant att se vilket han väljer, vad han prioriterar högst.
Absolut, för jag menar, vi känner ju inte honom på det sättet. Det kan ju vara så att han ser någon slags framtid som UEFA-bas, eller han kanske ska utmana Infantino i framtiden som FIFA-bas. Men vad fan vet man, han är ju en maktspelare, Carl-Erik Nilsson.
Ja, absolut. Nej, jag hade faktiskt inte blivit förvånad om han hade velat upp och fightat om de positionerna. Så jag, som Sanna där, jag är också väldigt spänd på vad tar han för beslut om han skulle hamna där.
Men håller du med om att han, eller tycker du att han kan sitta kvar på båda, eller bör kliva på ett?
Nej, jag håller nog med om att jag tycker också att han bör kliva på ett faktiskt.
På ett,
ja. Och jag håller med dig även i det du säger, att det som, om man nu tar in den här frågan, det som gör en lite mer förbannad liksom, det är att han håller på och inte riktigt står för vad han har gjort liksom. Gör du det, ja, i den här frågan, då håller jag med dig, då är det inte så att man behöver upp på barrikaderna kanske, även om jag tycker att den är klurig och det är så känsligt med allt runt Ryssland. Men nej, när han håller på så där och ska finta hit och dit, och nej, det gillar jag inte.
Då har vi bara en sak kvar i den här podden. Vi har suttit här en god timme i vanlig ordning, och det är vår kära Svennis-skala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här veckan? Sanna Sundberg, du ser laddad ut.
Tycker du det?
Dunderladdad. Revanschen efter att hon...
Jag sitter där med knuten här. Nej, bara.
Nu ska ni fan med få höra på en Svennis-skala.
Jajamän. Eller ska du köpa dig betänketid, så kan jag köra mig in, men annars...
Nej, jag drar av den bara.
Scenen är din, som de säger.
Mm. Jag börjar med bra då. Då har jag valt Dion Krasniqi i Varbergs Boys. Och det kanske kommer som en total chock för er.
Ja, det får vara ändå en stor överraskning, måste jag säga.
Men jag ska förklara.
Spänd och nyfiken på.
Ja, jag ska förklara. De mötte ju Elfsborg här i måndag, så jag tycker att han stack ut väldigt mycket. Hans profil är ju imponerande, tycker jag. Han är en riktig krigare på plan, anfallare, stor och teknisk, spelar i landslaget i Kosovo, och jag är väldigt imponerad av honom sett över hela säsongen. Han har gjort 5 mål och han har gjort 2 assist i ett bottenlag, och då tänker man ju, vad hade han kunnat göra i ett ännu bättre lag?
IFK Göteborg, höll jag på att säga. Är han på den nivån? Ja. De behöver ju 2 anfallare snart, tror vi, om de kickar Sulle.
Ja.
Nej, men vet ni någonting om honom? Eller känner ni till honom?
Jag bara skett från höften med Blåvitt, eftersom vi pratade om att de behövde anfalla.
Jag har ju sett Varberg några gånger under säsongen, och bland annat mot IFK Göteborg gjorde han väl också mål, och jag tyckte han var jävligt bra i den matchen också. Så när du tar upp honom, så för han ung kille också, tror jag, 19 eller någonting, eller?
20,
ja.
Så bra ålder.
Ja, precis. Där finns ju ändå någonting spännande i honom. Och som du säger, alltså så här riktigt jävla jobbig anfallare att möta, och har ändå tekniken med sig. Så, sen kanske steget för Blåvitt. Det beror lite på vad Blåvitt vill och vad Blåvitt tänker göra.
AIK gör ju alltid så att när någon jävel som är bra mot dem, då köper de den spelaren. Så att om Blåvitt ska resonera likadant, då ska de ju ta in en Krasniqi där.
Ja, men jag blir förvånad om han inte spelar i en bättre klubb snart i alla fall. Ja, kanske det inte blir en så stor klubb som Blåvitt, men... jag tror att han kommer spela kvar i allsvenskan i alla fall, även om Varberg åker ut. Det borde han verkligen göra.
Mm. Det tror jag med.
Bra. Var det? Mycket bra.
Mycket bra. Oddevoll ska vi gå till då.
Jävlar. Nu är vi nere i, vad fan är vi nere i nu? Division 2 eller 1?
Ettan södra. Laul, för fan. Herregud.
Vad fan, jag kollar aldrig längre ner än Superettan.
Nej, men nu är det inte så mycket kvar, och allt tyder på att Oddevoll kommer gå upp i Superettan, och det gör ju mig som gammal Uddevallabo väldigt glad. Och
halvdansk, icke att förglömma.
Ja, herregud, det kommer jag få höra i varje podd.
Lokalpatriotismen flödar.
Lite så.
Ja, men det är helt rätt. Jag fick ju se dem ganska mycket i ettan i fjol när jag följde Gais, och jag tyckte att utan snack, Falkenberg Gais var lite bättre, men Oddevoll hade väldigt många fina spelare, och de har flera unga killar där, Hugo Tilly bland annat, som jag tycker är jättespännande liksom. Och Almqvist är väl tillbaka i mittlåset också efter utflykten till BP och sådär, så nej, det är en häftig resa de gör, och det hade varit kul att få upp dem i Superettan.
Absolut inte kul, för att nu pratar ni med en gammal Ljungskile-spelare här, får ni tänka på, så att Oddevoll unnar vi ingen framgång. Jag tror att de har Ljungskile på att åka ur.
Ja, de har kämpat. De har kämpat.
Nej, det gillar vi inte.
Ja, men det är väl inte helt solklart än. Falkenberg ligger fortfarande där bakom. Det skiljer några poäng dock, men jag tror ändå att Oddevoll blir laget att gå upp till Superettan.
Mycket bra.
Mm.
Och mycket, mycket bra.
Mycket, mycket bra är att Per Frick och Alexander Bernhardsson är på väg tillbaka från deras skador. Per Frick har ju haft en väldigt skadedrabbad säsong, dels med baksida lår och sådär, och nu senast har han haft problem med höften. Nu sa han till Sportbladet häromdagen att han känner sig 100-procentig. Jag skulle väl dock bli förvånad om han är med mot Brommapojkarna redan, men sen så har vi ett landslagsuppehåll, och då tror jag väl att han kanske kommer kunna sluta upp efter det, och det är otroligt viktigt för dem. Samma med Alexander Bernhardsson. Han skulle ju behöva operation för sin skada, men förra veckan så drog klubben tillbaka det och sa att det har blivit bättre av sig själv, vilket ju är ett otroligt positivt och ett glädjebesked. Och han kan nog redan vara tillgänglig nu mot Brommapojkarna. Så ja, det är otroligt viktigt.
Herregud, jag såg någon Elfsborgsupporter och så som skrev guldjåkern här nu. Alltså, shit.
Spännande
alltså.
Bågen igen.
Ja, men, nej, men alltså vilken... jag hade ju räknat bort honom. Det hade vi väl kanske alla gjort för den här säsongen.
Man tänkte, ja, det är ju lite udda.
Stackars Bernhardsson igen, tänker man. För han har kämpat med skadeproblem. Alltså. Så nu... har det då skänkt från ovan här liksom att det har blivit bättre och ja, vem fan vet, det kanske är han som ja, står i hjälterollen helt plötsligt. Det hade varit en otrolig historia
det
om
hade
det.
Det så verkligen tanken varit.
Var att han skulle ligga på operationsbordet och vara borta. Liksom.
Ja, och sen också otroligt viktigt om Elfsborg kan få Frick tillbaka med tanke på att Gudjonsen inte har sett 100% ut. Han missade ju ett jätteläge mot Varberg för övrigt som han hade ju helt öppet mål. Den ska bara sitta, men han missade den. Och det är inte första gången han står för sådana misstag, så att jag tror att det blir otroligt viktigt om Frick kommer tillbaka.
Du hade ju en fin intervju med Frick där. Han sa i den att angående sin identitet, vilket var ett snudd på klassiskt citat skulle jag säga, att han kommer inte ihåg hur han var som människa innan han blev en Elfsborgsspelare.
Nej,
jag
det tyckte, är ju väldigt fint.
Ja, jag tyckte det var ett liksom intressant perspektiv på livet någonstans där, att han har liksom han har varit Elfsborgsspelare så tidigt och så länge, så han har egentligen aldrig liksom, han har varit barn och han har varit Elfsborgsspelare, han har egentligen aldrig varit någon annan människa så. Han sa det i sammanhanget då apropå karriären lider mot sitt slut och så att det var en bra intervju, ett intressant citat som fick mig att tänka liksom på det här med fotboll och så ut ett annat perspektiv.
Ja, den kan man läsa på gp.se.
Ja, men så här, ja, filosofiskt och
ja, men det var ju verkligen.
Ja, verkligen.
Mycket, mycket bra. Tackar vi för det.
Tack.
För du var klar?
Jag var klar.
Underbart.
Jag
var klar. Det var tre grejer där.
Amen. Jag håller räkning. Filip?
Ja.
Kör du från höften?
Skjuter
från höften.
Jag gör alltid det.
Ska du samla dig lite så går jag emellan här? Eller?
Nej, men jag tror jag är redo faktiskt.
Kan du inte köra Axel Henriksson på en punkt? Och bara prata om Axel Henriksson?
det har jag väl gjort många gånger.
Fint inhopp i senaste. Nej, men han gjorde ju fint inhopp.
Ja, för fan. Han skulle absolut kunna vara där. Men fan, det ska jag... Nej, han får vänta.
Han
kommer komma med på ett sätt här ska vi säga nu.
Oj.
Men vi börjar med bra. Där väljer jag faktiskt att lyfta då.
Axel Henriksson.
Nej, men efterspelet på Gais Öster. Där jag tycker att det blir superettan. Det är så jävla... Det är så fint för det är så lättsamt. Det bjuds på lite sköna pika. Utsikten har ju levererat massvis av spännande citat hela året. Gais har också varit underhållande. Och flera andra lag. Nu var det Jesper Westermark då som han var ju ryckte och drog i Axel Noréns tröja. Slet jag av den i andra halvlek. Norén stod där utan matchtröja helt plötsligt. Det var en mycket lustig situation. Och sen springer då Axel Henriksson, rycker från tröjan från Jesper Westermark då som har spelat i Gais tidigare ska vi säga. Och sen kommer August Wengberg, tar tröjan från Henriksson, lyfta den i ansiktet på Jesper Östermark. Och jag pratade med JV som han kallar sig efter matchen och då gick han till attack mot August Wengberg och sa det är topp tre oskönaste personerna i Superettan och de är ju gamla lagkompisar då. Han sa det här trodde jag inte på om min gamla lagkompis och jada. Och sen tog vi detta med Wengberg då och han skrattade ju högt liksom, nu fick jag JV här och det visar att jag fick honom ur balans. Och så det blev ett skönt tugg där och en så rolig situation också. Det blir så ofta lite mer lättsamt i Superettan om de säger att Allsvenskan kanske lite mer tillrättalagt och sådär.
Det var ju inte den enda citatet som var kul. Det var ju det där med Lindberg var det väl, som hade gjort tjockis för finten förbi någon skall i mittback.
Ja, exakt. Han sa ju att Henriksson, för här är ju Henriksson och med på tärn. Henriksson sa ju själv att jag körde tjockisfinten på försvararen där. Och jag noterade att han blev utbytt efteråt. Det noterade jag, sa han. Och så kom Julius Lindberg och säger Axel gjorde tjockisfinten på någon skallig mittback som jag inte vet namnet på. Så det var väldigt många roliga goa citat därefter. Jag tyckte efterarbetet blev väldigt, det var väldigt kul att jobba med matchen igår. För de bjuder till ofta både Gais och en hel del andra spelare i Superettan också.
Och nu ska du bjuda hit Fidde Holmberg också till podden till nästa vecka hoppas jag på. Har du löst det?
Nej, jag har inte hunnit
hunnit lösa det än. Nej, men jag hoppas att Fidde ska ställa upp på det.
Kan gaisarna se fram emot sätta ja, det har varit fett. På honom den här
ja, det får vi. Ja, det gör
nu vill
det
hela
gör.
Jävla grönsvarta delen av Göteborg och hit Fidde Holmberg till poddstudion.
Ja, det är fan rimligt. Så Fidde till podden, det hoppas vi på.
Bra, mycket bra.
Där väljer jag att lyfta en tidigare ÖIS-spelare, Herman Sjögrell. Han har haft en väldigt, väldigt jobbig tid i Sirius. Inte fått särskilt mycket förtroende. Jag minns inte, men jag tror inte han har gjort en enda start sen han gick till Sirius. Han var ju utlånad till ÖIS förra hösten. Gick tillbaka till Sirius inför den här säsongen. Och har gjort en hel del inhopp och så här. Men han har aldrig gjort en poäng, eller aldrig gjort ett mål i Allsvenskan, ska vi säga. Mot Degerfors i den här ångestmatchen för Sirius, där Sirius gör den sjukaste vändningen någonsin typ. Gör tre mål på tilläggstid, vänder 0-2 till 3-2. Då är det Herman Sjögrell som slår inlägget till 2-2-målet. Och det är Herman Sjögrell som dundrar in. Vilket jävla mål han
jag
gör.
Jag såg målet.
Ja, till 3-2 i, vad är det, 96 minuten. Han firar, han vill slita av sig tröjan, men den sitter för tajt. Han får inte av sig den. Men alltså vilken stund för honom. Alltså det ser ut som att han nästan börjar gråta. Och jag har haft mycket att göra med Herman genom åren, i och med att han har varit fostrad då i ÖIS bland annat. Och det är en fantastisk kille som är värd all framgång. Så jag gladdes verkligen med honom när jag såg han fick uppleva den stunden. Sen undrar jag ju vad de här Sirius-supportarna som satt där och mötte honom vid långsidan, vad de höll på med. Det var lugna, fina applåder, medan man tänkte själv, herregud, vad fasen, ska inte alla stå på räckorna då och vara helt bananas? Men de höll sig fint i stolarna och applåderade.
Det är en otrolig bild när han försöker slita av sig tröjan och någonstans mitt i det inser att fan, det här går inte så här, får ge upp liksom.
Ja, det är ett klassiskt ögonblick för den här allsvenska säsongen. Alltså, så. Och sen han lägger sig ner och typ, det ser ut som han bara, ja, han är helt uppe i det blå liksom, så eller uppe i, ja, vad man säger.
Och på lördag kommer han till Göteborg, som sagt,
och kommer han till Göteborg, ja.
Bra, mycket, mycket bra.
Vi avslutar på Gais-temat ändå. Jag skrev i min fem punkter att det var otroligt många spelare som var otroligt bra i den här matchen mot Öster, men Anes Kardaklia och Axel Norén, den försvarsinsatsen. Jag sa att hade vi haft betyg på den här matchen så hade jag gett dem 6-4 båda två. Det var fläckfritt. De gjorde en miss på hela matchen. Norén spelar, han var petad under sommaren. Han spelar som om han dunderform. Ingen försvarare enligt mig i Superettan är bättre än honom just nu. Bredvid sig har han då Arnes som är nyss fyllda 18 och beter sig på planen som att han är 28 och har spelat elitfotboll i hela sitt liv, medan han bara har gjort ett tiotal starter i Superettan. Men hans utveckling den här sommaren, det är något att skriva mycket om, och vi har skrivit en del om Arnes, men vi kommer skriva mer om honom, för där tror jag Gais har sin nästa enorma försäljning, skulle jag tro, för den potentialen han har och den kvaliteten han redan har, 18 år gammal, sanslös.
Hur många miljoner?
Ja, kommer de upp till Allsvenskan och han fortsätter prestera där, då tror jag minst 20.
20 miljoner.
Men du tror att de får behålla honom nu, eller?
Det tror jag. Han skrev nyss på ett nytt femårskontrakt, vilket också är
viktigt.
Med tanke på vad Gais då har misslyckats med Julius Lindberg exempelvis. Här har de chansen att kapitalisera verkligen på den här.
Men då kan de få ännu mer än 20 miljoner upp i Allsvenskan, jo, för honom.
Men samtidigt, skulle de gå bra där uppe också. Mm. Och det är extra fint också, för han har varit i Gais sedan han var 6 år gammal. Gais har haft sådana problem att få fram egna talanger, och så kommer han och har gått hela vägen och så får han göra det här nu. Så jättehäftigt.
Fin historia.
Mm. Ja, men två Nolan-klass i samma match. Alltså. De var brutala.
Ja, okay. Du missar väl lite där när du vandrar hem på grund av att du var lite frusen.
Så jag har varit kallt och jävligt, som sagt. Bra, då tar jag min snabbt här. Vi tar in BK Häcken FF. Vunnit första gången den här sidan VM i Allsvenskan. 1-0 mot Norrköping i och för sig bara, men de har mängder av skador. Det var viktigt för att hänga med i den här guldstriden som de ju annars kunde ha schabblat bort annars. Dessutom viktigt för FF att komma igång inför Champions League-kvalet mot Twente i nästa vecka, som vi ju får fokusera på såklart. Så bra av Häcken FF där. Mycket bra, det ger jag till två personer. Discoverys Alexander Axén och Malmö FFs Henrik Rydström. de som inte kan den här historien, de reagerar nog inte så mycket på att Axén fick in en liten pik mot Rydström efter segern mot BP. Axén sa nämligen, vad är det Rydström brukar säga? Ett lag ville spela och ett ville överleva. Hur var det nu egentligen? Citatet i sig är inte så märkvärdigt. Det var att men piken från Axén mot Rydström, det är nämligen fortsättningen på en historia som har hållit på nu sen, tror jag, 2019, att de här två då starka och framträdande allsvenska profilerna avskyr varandra och alltid hugger på varandra. Jag gjorde en intervju med Henrik Rydström 2019 när han var tränare för Sirius och jobbade på Aftonbladet, där han dömde ut Axén som förlegad och som har fastnat i sin fotbollsfilosofi. Och sen har Axén replikerat på det här och pikat Rydström när han har fått chansen. Rydström har huggit tillbaka och pikat Axén när han har fått chansen. Om ni går igenom arkiven så skulle man kunna skriva ett dokument om alla gånger de här två personerna har huggit på varandra fram och tillbaka. Det tycker jag är otroligt underhållande. Det är mycket bra. Vi vill ha två liksom fler såna här nemesis-historier som liksom aldrig tar slut, där de liksom är ovänner över decennium. Jag tycker det är otroligt magiskt, underhållande.
Magiskt har jag bara att flika in. Magiskt.
Känner ni till det här eller?
Ja, jag har ju märkt, det var i samband med om det var premiären eller någonting, om det var Axén var kritisk mot Rydström och MFF eller någonting, har jag för mig. Och där tänkte jag lite, men jag visste inte att den var så djupt rotad, men det gör mig glad faktiskt. Ja,
Sanna, gå igenom textarkiven så kommer du hitta de här liksom giftpilarna som har skickats mot varandra mellan de här två personerna.
Ja, jag visste faktiskt inte om det, men nu när du säger det så klingar någonting i bakhuvudet ändå.
Och sist då, mycket, mycket bra. Och då säger jag så här, ta ut saker och ting i förskottet här. Fattar ni vilken jävla allsvenska vi kan få i den här delen av landet nästa år om nu guys går upp då, vilket vi tror att de gör. För då får vi upp ytterligare ett Göteborgslag i högsta serien. Vi kommer ju förmodligen kunna få derbyn på Stora Ullevi för runt 40 000. Alltså jag tror det är noll problem att sälja 40 000 biljetter till ett derby mellan IFK Göteborg och guys, med tanke på den liksom publikutvecklingen vi har. Så att guys får verkligen se till att gå upp här nu så vi får en otrolig allsvenska 2024. Då har vi liksom, vi har Blåvitt, vi har Häcken, vi har Elfsborg, vi har guys dessutom på allt detta. Då börjar du närma sig liksom när fan var det 2000 när det var fem Göteborgslag. Nu är väl inte Elfsborg riktigt Göteborgslag, men vi har ju tagit in dem under våra vingar här på GP i alla fall. Så att otrolig allsvenska 2024 kan det bli om ni fortsätter i den här riktningen, och det vore mycket, mycket bra.
Ja, håller med. Det är bara att hålla alla tummar för fotbollsstaden i Göteborg, och sen kan man väl flika in där att vi ska ju inte räkna ut Utsikten heller. De skulle kunna vara med på ett hörn, och det hade varit, som vi har sagt tidigare, det hade varit show att ha Bosko i allsvenskan också. I den här kombon med att Geis också hade kommit med upp, det hade varit underbart. Sen hoppas vi att ÖIS också, att de klarar sig kvar, för det hade också varit bra för fotbollen i Göteborg att vi ändå håller dem i de två högsta serierna, de här etablerade klubbarna som vi har.
Sanna, sista ordet. Eller ska jag runda av?
Ja, jag hoppas bara att vi inte jinxar guys här.
Det hoppas jag. Det har vi nog fan gjort, höll jag på att säga. Ja. Om man nu tror på jinx.
Om man tror på jinx så har vi jinxat dem idag.
Om den inte är död. Då har de något att skylla på i alla fall. Ja, precis.
Det är bra för dem. Det är bra för dem. Jag kan ju bara få avsluta med att jag en följetong vi har haft i podden, ett Kalmar-hat. Jag har ju fått backning där från en tungviktare i fotbollsstaden Göteborg. Marcus Jordin har backat mig och hörde av sig och skrev, jag håller med dig 100%. Kalmar slott, fantastiskt. Så nu drar jag och Jordin på någon medeltidshelg där snart. Det är min plan.
Jag ser att du gäspar, Sanna.
Ja, det är otroligt.
En tung röst i den kampen.
Det är bra att du är glad att ha Jordin i din ringhörna, Filip Trollé. Det kan du behöva i den debatten. Bra, jag tackar er för era insatser. Tackar dig Filip, tackar dig Sanna. Jag tackar alla som har lyssnat. Podden Loud med vänner är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra så länge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.